Och innan Karina kom fram så läser jag också episteltexten som är från första Peterbrevet 2. För de som kan det här med kyrkårets texter kan nämna att jag har inte följt den årgång vi har nu, utan här är andra årgångens texter jag använder. Det handlar om Jesus. När han blev smädad, smädade han inte igen. Och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni som var vilsegångna får, men nu, ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars heder och vårdare. Gud välsigne dig, Karina.
Hej, tala högt och tydligt i micken, står det här. Det ska jag försöka göra. Det är ju den gode herden som är den här söndagens tema. Och för mig så är det så här att jag hamnade här i förlåtelsen. För att påsken blev en sån påminnelse som den ju egentligen är varje år. Så händer det någonting med oss när vi ser vad Jesus har gjort. När vi försöker att komma närmare det under som han har gjort just för dig och mig. Och för mig handlar det mycket om att kunna ta emot förlåtelsen och våga leva i försoningen. Att förlåta är inte det lättaste. Vi kan känna oss väldigt besvikna och sårade av livet och saker som har hänt oss. Och så är det ju så här att vi kan inte köpa ett liv som är fritt ifrån smärtsamma upplevelser. Och då tänker jag naturligtvis på Jesus. Han som har älskat oss mer än någon annan. För du och jag har blivit köpta och priset är betalt, står det i första Korinthierbrevet. Du och jag är köpta och priset är betalt. Och han har älskat oss och gör det till yttersta gränsen. Jag ska använda ett par bibelord. Jag kommer att återkomma till dem och jag säger dem nu och så kommer jag tillbaka till dem lite senare. I Lukas 7:47 så står det: den som fått mycket förlåtet älskar mycket. Alltså den som fått mycket förlåtet älskar mycket. Och det får vi återkomma till, för det kan vara svårt att greppa det där. Och sen också Matteus 6:14. Någonting som jag tror är jätteviktigt för oss i den här tiden. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske fader också förlåta er. Så om jag förlåter människorna deras överträdelser, så skall min himmelske fader också förlåta mig. Ordet förlåtelse, det använder man i Bibeln med olika översättningar som kommer från flera olika ordstammar. Och på hebreiska så använder man ordet kiper. Och det betyder att täcka över, att överskyla, alltså på något sätt inte gömma undan, men att täcka över. Och det ordet, det har kanske ganska naturligt sett förbindelse med att offra eller offer. Och det ligger väldigt nära försoningsbegreppet, att försonas. Sen har vi det hebreiska ordet sala, som står för att sända bort, låta gå. Och de här orden används om Guds förlåtelse. Och sen finns det också ett ord som heter nasa. Och det betyder lyfta, bära, ta bort. Och jag kan se det som en illustration då på att synden lyfts av syndarens, alltså mina axlar. Och så bärs det bort. Och när jag tänkte på det så tänkte jag så här att eftersom jag har jobbat med hälsa och sånt där tidigare på Volvo, så pratade man ju ofta om det här med stress och vad stress är. Och det vet vi ju alla att stress, det samlar man ju i sina axlar. Det är olika för oss. En del har magen och andra har någonting annat. Men för mig har det alltid varit mina axlar som det har samlats i den här stressen. Och det är sånt som händer när vi knyter saker inom oss. När det blir för mycket och när det blir tungt. Då är det som att musklerna får väldigt mycket att bära. Och då känns det just i axlarna. Ni kanske känner igen det. Och det är som om vi samlar på oss sånt som vi egentligen behöver bli lyfta av just i axlarna. Innan påskar så fick jag ett par mejl från två olika vänner här. Och bägge de mejlen handlade om Jesu väg till Golgata. Och det var en bild på Jesus som var, liksom, man riktigt kom i närbild på honom. Och det var från någon av filmerna om honom. Och där ser jag Jesus gå med tvärbjälken upp till Golgata. Han är böjd och han bär törnekransen. Och när jag ser den här bilden så är det som att igen drabbas jag av att se. Jag ser så nära så jag ser till och med fårorna i trät. Och jag tänker så här att en av dem, eller kanske flera av de fårorna, är mina synder som han bär. Han bar dina synder i den tvärbjälken upp till korset. Där han avrättades. Alltså vill han lyfta av dina bördor från dina axlar och bära dem åt dig. På grekiska, nu kommer vi in, det finns ju så många olika språk som vi har. Men på grekiska så använder man ett ord som heter apinai. Och det betyder efterskänka skuld. Och det handlar om att det är Gud som efterskänker och förlåter synder. Och bakom det här ordet så finns det en tanke då på att Gud är domaren som alla människor står i skuld till. På grekiska finns också ordet charistai, och det kommer från ordet charis som betyder nåd. Och det betyder att visa välvilja, att efterskänka till exempel en skuld. Och Paulus, han använder just det här ordet många gånger i Nya testamentet i betydelsen att förlåta synd. Alltså en förlåtelse som du och jag tar emot. Oavsett om vi förtjänar det eller inte. Jag tänker på kvinnan som fanns vid Jesu fötter i farisén Simons hus. De flesta av oss har läst berättelsen. Ni vet, det var hon som vette hans fötter med sina tårar. Och hon som torkade dem med sitt hår. Det var hon som smorde in Jesu fötter med olja. Ja, visst, farisén Simon, han hade bjudit in Jesus. Men jag undrar om det var av kärlek till honom som han hade bjudit in honom. Eller om det var mest för att kolla av om denne Jesus verkligen var en profet. Simon var ju inte så där gästvänlig mot Jesus. Och han hade inte gjort det man brukar göra när man fick gäster på den tiden. Tvätta av dammiga fötter och smörja gästens huvud med olja. Det var någonting som ingick i gästfriheten. Det hade han inte gjort. Vi vet också när man har läst berättelsen, och jag läser ju inte hela här utan jag bara nämner det här nu, att vi vet att Simon och hans, om man säger så, vänner där hade svårt att se när kvinnan åbäkade sig vid Jesu fötter. Men vad handlade det om egentligen? Jesus, han säger orden till den här kvinnan. Hon har fått förlåtelse för sina många synder. Det är därför hon visar så stor kärlek. Men den som har fått lite förlåtet älskar lite. Sedan sa han till henne, dina synder är dig förlåtna. Och det är i Lukas kapitel 7, 47-48. Ja du, gästerna där, de vred och vände på sig. Det var mycket besvärande det här. Vem är den här mannen som till och med förlåter synder? Det är ju bara Gud som kan förlåta synder. Det visste de ju. De var lärda i skriften. Jesus visste att han har makt att förlåta. Som Gud i människogestalt. Han fortsätter och säger bara lugnt till kvinnan att din tro har frälst dig. Gå i frid. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Och med de orden så sändes kvinnan iväg. Hon sändes ut. Och jag tror att hon var befriad. Och hon var löst från sin skuld. Hon hade fått mycket förlåtet. Och sen sitter övriga sällskapet kvar med sina tvivel och kanske också sin misstro mot denne Jesus. Vem är han som tror han kan förlåta synder? Det kan ju bara Gud. Jag vet inte om du kan tänka dig in i den här situationen. Jag menar, det kan lika mycket gälla en man. Jag har sett män ligga på knä och gråta ut sin skuld inför Gud. Och jag måste säga att det är något vackert, underbart i det. Men kanske har du själv varit kvinnan som legat vid Jesu fötter och som har vätt ner honom med dina tårar. När du har burit på så mycket smärta och ångest av livets svek och erfarenheter, att du bara kan gå till Jesus. Och när du ligger där vid hans fötter, då vet du att du kan inte gå någon annanstans. Bara Gud har makt att förlåta synder. Det var därför han gick den här svåra vägen till korset, med tvärbjälken över sina axlar, till sin egen avrättningsplats. När man lever i världen, som jag gjorde i 37 år, och jag var tuffast i stan, kanske ett starkt uttryck, men jag kände mig ganska så tuff. Jag klarade mig själv väldigt bra. Så tyckte inte jag att jag behövde Gud. Och för den som inte tycker sig behöva Gud, så finns det ju heller ingen synd att förlåta. Synd var för mig ett smutsigt begrepp, och som jag inte ville befatta mig med. Varför skulle jag fråga efter vad Gud anser om mitt liv om jag inte ens tror att Gud finns? Men syndernas förlåtelse, det är för oss som inte orkar bära tyngden längre. Till exempel som kvinnan vid Jesu fötter. Jag tror hon visste i sitt hjärta att hon hade fått förlåtelse för sina många synder. Ja, jag har själv en bild av detta när jag har tagit emot Jesus och några dagar senare springer ner i kyrkan helt förtvivlad och lägger mig framför korset. Då var det som det var inget slut på tårarna och då visste jag att jag har ingen annanstans att gå. Nu har jag kapitulerat. Hur ser du och jag på förlåtelse egentligen? När man tänker i vanliga livet så är det väl så här att Ja, nu får du be om förlåtelse för det. Eller jag kommer ihåg mamma sa att nu får du säga förlåt här. Och ni vet vilken kamp det uppstår i en. För ibland kan man tänka som att, vadå, var det mitt fel? Jag vill väl inte be om förlåtelse. Man kan nästan känna igen barnets kamp där ibland i att, måste jag säga förlåt? Och kanske så förknippar vi inte förlåtelse med det som är makt och styrka. Utan kanske förknippar vi förlåtelse som med ett svaghetstecken. Och ibland, det har jag själv gjort, alltså jag får erkänna det och det erkänner jag för Gud också, att kanske håller jag på förlåtelsen för att visa att jag tänker minsann inte släppa den här oförrätten som jag har blivit utsatt för. Lite stolt sådär, varför ska jag ge mig? Men jag måste säga, jag har inte mått bättre när jag handlar på det sättet. Och jag vet att det är inte bra för oss att stänga inne det på det sättet. Vad gör det med oss människor när vi gör det? Inte minst oss själva. Men att förlåta, det handlar om att befria. Och när du förlåter en annan, då släpper du hållhaken som du har på den personen. För ni vet att när man går med det här med oförlåtelse, då har man oftast en hållhake på någon. Och när du släpper där, så blir du också själv befriad. Det är ju inte bara så att den människan blir befriad, utan du blir befriad ifrån bitterhet och annat som du kanske har bundit upp med den här oförlåtelsen. Jag vet att det kan behövas tid. Ibland kortare tid och ibland längre tid. Av bearbetning när du känner dig sårad. Och då tänker jag att det är underbart att vi kan vara så ärliga mot Gud. Och vi kan säga till Gud att jag klarar inte att förlåta det här just nu. Du får hjälpa mig. Och jag har själv varit med om just en sån jättesvår sak att förlåta. Och som tog mig väldigt lång tid. Men gudskelov så var det Gud som hade makt att förlåta. Och inte jag själv. För i mig själv hade jag inte klarat det. Utan Gud var den som fick hjälpa mig fram till förlåtelsen. Det är viktigt det här med förlåtelse. Jesus har visat det så tydligt. Han talar mycket om den delen också i Guds ord. Och det står i Matteus 6:14. Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser skall er himmelske fader också förlåta er. Alltså, jag tycker den här texten var jättesvår. Jag vet, när man börjar fundera över de här förlåtelsetexterna och så. Så tänkte jag så här att jag ska förlåta först och sen kommer Gud och förlåter mig. Det var lite svårt det där. För att jag tyckte ändå att jag hade blivit väldigt förorättad. Men så är det så här att Jesus är allvarlig när han säger att vi ska förlåta andra. För att själva få del av Guds förlåtelse. För om vi inte själva ber om förlåtelse så kan vi ju inte förstå vad det hela innebär och vad det egentligen är vi ber Gud om. Och tur att Gud, inte bara tur utan det är underbart att Gud är en Gud som vet allt detta. För jag tänker så här, hur mycket förlåtelse skulle jag få om den hade mättats, om den mättes av hur mycket jag har förlåtit andra. Och nu är det ju så här att nu står jag och pratar en massa saker, men jag vill ju att det här ska vara förankrat i Guds ord. Jag tänker på det här att det är så stort att Gud kom som människa till den här jorden och att vi aldrig får sluta förundras över det, vad det var han kom för egentligen, vad han skulle göra med oss. Och det här är inte bara ord utan det är en verklighet. Och flera av er har fått uppleva det under ett långt liv. Vad Gud kan göra med era liv. Jag pratade i morse med en kvinna. Det är en gammal vän till mig. Vi gick på samma friskvårdslinje när jag började läsa hälsa friskvård. Hon var väl den som ledde in mig i tankar på mental träning och annat. När vi gick där på Hjälmareds folkhögskola. Och så för några veckor sedan så sa Gud till mig så här. Ring till henne. Jag säger inte hennes namn för hon kanske kommer hit en dag, man vet aldrig. Men han sa till mig, ring henne. Och då tänkte jag, men det är ju 10 år sedan jag pratade med henne. Okej, har du sagt det så jag ringer henne. Och vi får ett långt samtal på telefonen. Och sen så träffas vi. Och går iväg och lyssnar på ett föredrag. Och hon är fortfarande i det här New Age-andet. Hon ber in energier och hon tackar någon där ovan. Men hon är egentligen helt slut. Hon har inga krafter kvar. En underbar tjej är det. En underbar kvinna. Men hon har kämpat så mycket egen kraft. Och sen träffades vi ytterligare en gång och var ute och gick i Botaniska. När det var det här vackra snön som var för ett par veckor sedan, ni vet. Så att det låg tjockt med snö när vi gick där i skogen. Och det var alltså ett förunderligt landskap att gå och tala i. Och vi pratade om livet, vi pratade om hur det är. Och hon började ställa vissa frågor. Och så pratade vi om henne och så pratade vi om det ena och det andra. Sen i morse så hade jag ett samtal med henne. Och då säger hon så här till mig. Carina, vi måste prata. Jag kände bara så här liksom, hur Gud grep tag i mitt hjärta och jag blev så glad över hennes fråga. För det är ju hon som frågar efter, vad betyder förlåtelsen egentligen? Hon vet inte att det finns en förlåtelse som är större än någonting annat än. Men jag ber att det här skulle vara från Gud och att just den här tiden är till för henne. Och att hon ska kunna närma sig Gud och kunna ta emot den här förlåtelsen. Att förlåta, det är att efterskänka en skuld. Och det har hänt mig flera gånger i mitt liv att jag, när någon har bett mig om förlåtelse, sagt så här: nej, men det gjorde ingenting. Det var okej. Fast jag har blivit jättesårad. Du kanske känner igen dig i det. Vi ska ju vara så checka. Och vi ska överskyla, som ju också förlåtelse betyder. Men vi ska överskyla väldigt snart. Men förlåta, att verkligen förlåta, det går ju djupare. Och det handlar faktiskt om att efterskänka en skuld som kanske har varit tung både på den andra personen och mig. Det är ingenting som vi bara slätar över och så låtsas vi att allt är bra. Och det handlar inte om att bara acceptera det som faktiskt inte är rätt. För om det inget gjorde, så finns det ju heller ingenting att förlåta, eller hur? Då blir ju förlåtelsen bara puff, då bara den flyger iväg. Och då är det ingen större idé med den. Så förlåtelsen, den hänger alltid ihop och hör alltid ihop med att någon bekänner någonting. Man bekänner att jag har burit en skuld av det här. Och jag behöver bekänna att jag bär en skuld för att också kunna ta emot förlåtelse. För om jag inte bekänner att det här är en skuld, en tyngd för mig, så kommer inte förlåtelsen nå in hela vägen. Och det är att också våga känna den här tyngden av det som har skilt mig och en annan människa åt. Och när man har vågat känna det och känna in det, då kan jag förlåta. Då kan jag efterskänka den tyngd som både jag och den andra har burit. Är det inte underbart när det händer sånt? Jag menar, det har säkert hänt i era liv. Och jag har en vän. Vi var jättesura på varandra under flera månaders tid, så vi pratade inte ens med varandra. Det var jättejobbigt. För egentligen så älskar vi verkligen varandra. Men när vi sen möttes igen, så var det så härligt att få prata om det som hade varit. Och inte bara täcka över och skyla över. Utan vi pratade igenom det. Och idag är det en av mina allra bästa vänner. Just för att vi har gått igenom förlåtelsen. Och det krävs mod att säga förlåt. Mycket mer mod att säga än att säga: jag står för allt jag gjort. Jag ångrar ingenting. Det händer ju när människor kommer till tro att när vi tar emot Jesus i vårt liv, så påminner Gud oss om människor som vi har behandlat illa. Jag har själv haft en hel drös av sådana människor som jag har behandlat illa. Och så blev jag påmind om en kille som jag tyckte jag hade behandlat illa. För han dök upp i mitt liv sedan jag hade blivit en kristen. Och det var när jag hade flyttat till Göteborg, och det visade sig att den här killen var också kristen. Och så kände jag bara så här att jag får nog be om förlåtelse, för att jag tyckte ändå att jag hade betett mig riktigt dumt. Men när jag gjorde det, så kom killen inte ihåg någonting. Han sa: vadå? Det har inte jag något minne av. Det var helt borta. Han hade inte alls gått omkring och tänkt på det eller funderat på det. Och jag tror verkligen han menade det, för det var som att han var helt blank. Och ibland så kan det ju också bli så när Gud manar oss till att ge eller förlåta eller be om förlåtelse. Men det var viktigt för mig att lyda Gud i den uppmaningen att be om förlåtelse. För att där så bröts ju den här känslan av skuld som jag hade burit. För vi vet att när vi går omkring med en känsla av skuld, så binder ju också det oss. Och därför så kan det faktiskt vara bättre kanske att säga förlåt en gång för mycket, om det är någonting som tynger dig. Vi har våran kung David. Han ventilerade ofta i sina psalmer sin frustration med Gud. Han kändes väldigt ärlig, men han kändes också som en man som sökte Gud av hela sitt hjärta. Vi vet att han ropade till Gud och Gud svarade honom. Alltså, Gud blir ju aldrig förvånad eller upprörd över hur du egentligen känner dig. Han vet redan hur läget är. Och du kan vara helt naken och ärlig med honom. Han som har varit naken och utblottad för dig. Första Johannes 1:9 säger så här att om vi bekänner våra synder så är han trofast och rättfärdig och förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. De här orden behöver vi också tro på. Och då tänker jag igen på att när vi har gått till Gud och bett om förlåtelse, eller vi till och med har gått till en annan människa, då ska vi veta att han är trofast och rättfärdig. Det här är hans ord som säger det till dig och mig. Han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Tänk om vi kunde få in det i våra liv och i våra hjärtan att det verkligen är sant. Då skulle vi kunna lämna det där också när vi väl har gått till Herren. En liten berättelse till sist. Och det handlar om Ronja Rövardotter. Det var ju länge sedan den filmen gick, men det kanske är så att någon har sett den ändå ganska nyligen, jag vet inte. Astrid Lindgrens bok. Ronja, hon bor i en borg med sin pappa Mattis, sin mamma och en massa rövare. Och sen har det blivit ett jordskred som har gjort att borgen har delats i två delar. Och så har det blivit en klyfta emellan. Och Mattis rövarna bor på ena sidan och på andra sidan så bor det konkurrerande rövarband. I den andra delen mellan de här klipporna där de bor på varsin sida, eller mellan den här, vad heter det nu igen? Klyftan heter det. Så härskar kungen Borka. Borka, han har en son som heter Birk. Och Birk är jämnårig med Ronja. Och så är det så här att papporna Mattis och Borka, de är dödsfiender. De gillar verkligen inte varandra. Men trots det så blir ju då lilla Ronja och Birk, de blir vänner. Sen är det ett tillfälle när de här två rövarbanden står och träter på varsin sida i borgen och ropar på varandra. Och plötsligt så händer någonting som blir helt, vadå liksom, vad händer nu? Jo, det är att Ronja, hon tar ett jätteskutt över till andra sidan. Plötsligt så hoppar hon bara över till Borkasidan. Och det hon gör där, det blir till slut den händelse som skapar försoning mellan dessa två ledarband och deras ledare som var dödsfiender. Den här berättelsen, den illustrerar att försoning kräver offer. Någon måste offra sig. Att försonas, det är inte enkelt. Och om försoning ska nås där det råder stor fiendskap, så krävs det att båda parterna är beredda att ge upp någonting. Någon måste ta det här inledande initiativet. Och genom sitt hopp över det här, som det heter, helveteskapet, så bryter Ronja ett dödläge. Först så blir ju de här båda hövdingarna både arga och vreda, och de blir riktigt föraktfulla över detta. Men ni vet, en far kan till slut inte stå emot sin kärlek till sitt barn. Så Mattis, han måste omfamna Ronja. Och den kärleken rör vid Mattis hjärta. Och när han till slut då bejakar Ronja, då måste han också ta Birk, hennes bästa vän, till sitt hjärta. Och på det sättet så öppnas dörren till försoning mellan rövarhövdingarna och deras gäng. Jesus försoning och överbryggandet som han har gjort av det här helveteskapet, det måste få konsekvenser i ditt och mitt liv. Även om livet aldrig blir rättvist, för det blir det inte, så regerar han med makt och rättfärdighet. Och han gick hela vägen och bar dina synder. Han överbryggade det gapet där vi hade vänt oss bort ifrån Gud. Om inte det får konsekvenser för våra liv, så känner vi inte den levande guden. Och till och med när han är döende på korset så säger han: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. Och inför korset, som vi kristna aldrig kan manipulera bort på något sätt, det är grunden i vår tro. Vi får aldrig låta någon teologi ta oss bort ifrån vad Jesus Kristus har gjort på det korset. För det är räddningen för människor i den här tiden. När människor inte vet vad som är vad. Vad är sant? Vad är rätt? Vad är möjligt? Vad är riktigt? Människor som ska räddas till ett liv. Om inte det får konsekvenser för våra liv, då känner vi inte den levande guden. Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör, säger han. Och inför det korset så öppnar sig för dig och mig ett oändligt nådens hav. Nåden att bli förlåten får du ta emot gång på gång. Gång på gång får du komma till Jesus med det som tynger dig. Och sen får du lita på Jesus när han säger att dina synder är dig förlåtna. Gå i frid. Det var därför han kom. Han kom för att dö. För dig och för mig. Herre, jag tackar dig för att ditt ord är våra fötters lykta och ett ljus på vår stig. Herre, jag ber om hjälp att i den här tiden hålla hårt i ditt ord. Att alltid gå till det, Herre, med alla de frågor som dyker upp i livet. Och veta att där finns svaret. Vi tackar dig, Jesus, för att förlåtelsen sträcker sig långt ut från ditt kors. Som ett oändligt nådens hav. Ut till människor, till oss och till de människor som ännu inte har tagit emot dig. Och inte kanske förstått vad förlåtelsen egentligen är, Herre. Hjälp oss att förstå vem du är, Herre, så att vi kan förmedla dig till andra människor för den här tiden. Herre, jag ber att du bara kommer till var och en av oss nu och talar också till oss om det är någonting i våra liv som vi har försökt att sopa undan, sopa under mattan, men som du nu vill påminna oss om som en kärlekshandling, för att du vill att vi ska få leva som fria människor, Herre. Jag tackar dig för ditt ord igen, Herre. Att det är ditt ord som renar oss. Och ditt blod som renar oss. Men ditt ord helar oss, Herre. Jag tackar dig för det, Jesus Kristus. Amen.